Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Shit vad min kropp är cool. Den kan faktiskt skapa ett liv. Mm. Och jag har fått en helt annan respekt för min kropp efter att Alicia kom.
Gud vad fantastiskt.
Ja, och det har hjälpt mig jättemycket.
Yes, yes. Det är ett nytt klassiskt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni, på gång här i ditt öra. Och herregud vad glad jag är för er fina respons som jag har fått från förra veckans båda premiäravsnitt. Det första var ju premiär för Fråga Gudrun, ett synnerligen uppskattat grepp eftersom det öste in frågor i mejlkorgen. Så nu planeras det fullt för ett nytt frågeavsnitt, var så säkra. Det andra var ju det lite läskiga momentet VG-ploggen där jag helt fritt tillåts babbla på helt obehindrat. Ska det verkligen vara så? Ja, det verkar som att det ska vara för att ni verkar vara okej även med detta. Så nu passar jag på ändå här och önskar ett tema för kommande nummer. Bara skicka DM på Insta eller mejla eller varför inte gå med i Vattnet gårs alldeles egna mammagrupp på Facebook. Och ja, man är välkommen även om man inte är eller identifierar sig som en mamma. Okej, så om vi skulle ta och dra igång med veckans avsnitt då? Ja, det gör vi. Det banne mig ska vi. Tillåt mig att presentera Charlotte Sjöberg, forsknings- och utvecklingsassistent, som till på köpet bor i samma område som jag. I över ett år har jag nu sett henne utanför vår gemensamma mataffär, rullandes på både sin barnvagn och sin egen rullstol. Och många gånger har jag tänkt att jag har velat höra hennes historia, men aldrig liksom vågat gå fram, ni vet hur det är. Tur då att hon mejlade mig. Så bra gjort! För nu ska vi äntligen få höra hennes gripande berättelser om olyckor, anorexia och bedövande sorg. Men också storyn om Alicia. Med oss är också, som vanligt, älskade barnmorskan Gudrun Abascal. Men nu tar vi oss hem till Charlotte Sjöberg kök hemma i Enskede.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att
smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Ja, men vi backar bandet här lite längre tillbaka än vad vi kanske normalt sett gör i podden. För det är ju så att du sitter i rullstol.
Ja. Yeah.
Och jag tänker att du gärna får berätta om varför du gör det.
Mm. 2012 så var jag med om en fallolycka och föll från ett parkeringsgarage i Atlanta, USA. Och då bröt jag ryggen och fick en ryggmärgsskada. Ryggmärgen gick av vid nionde bröstkotan. Och ryggmärgen är den del av, ja, det är ju en knippe nervceller som förmedlar nervsignaler från hjärnan ut till resten av kroppen. Så det innebär att jag har ingen känsla och ingen rörelseförmåga nedanför naven och neråt. Midjan ungefär sitter nionde bröstkotan. Mm. Det var en olycka nattetid och jag rasade ner. Jag vill inte gå in för nära på detaljer för det kan bli så långrandigt, men jag rasade ner från sjätte våningen helt enkelt på ett parkeringsgarage och gjorde mig illa.
Det låter ju spontant som att du ens överlevde.
Ja, jo men precis. Läkarna sa ju så från början. De kallade mig på avdelningen där på Grady's Hospital for the girl with the golden wings. För att jag klarade mig så bra som jag gjorde och för att huvudet inte tog någon skada. Och jag fick inte så mycket yttre skråmor liksom. Jag bröt ena skuldran och jag bröt alla revben och punkterade båda lungorna. Och sen gjorde jag illa nackkotor förutom ryggkotorna. Och ryggmärgen skyddas ju av kotorna i ryggraden. Så att det var nära att ryggmärgen gick av vid nacknivå. Okay. Och då är det ju så med ryggmärgsskada att man blir förlamad därifrån skadan är och ner. Så det hade ju varit en annan situation då. Hade jag haft en mycket högre skada. Så jag hade tur i det som hände, absolut. Mm. Sen var det ju en lång rehabilitering. Och det tog mig ganska lång tid innan jag var tillbaka på banan igen. Mm. Både mentalt och fysiskt och sådär.
Ja, för det tänker jag, det måste vara så. Alltså, vad är det för tankar som far genom en när man är med om något sånt här?
Ja, alltså mycket ilska, ovilja att acceptera vad som har hänt. Från början, om jag ska ta det från början, så de första månaden ungefär, då låg jag kvar i USA. För jag hade punkterat lungorna och hade vätska i lungorna och då får man inte flyga. Då fick jag inget definitivt besked. Så lever man på hoppet. Mm. Läkarna kunde inte säga hur det skulle bli. Att det skulle bli permanent. När jag kom tillbaka till Sverige och Karolinska sjukhuset så fick jag min prognos. Och den var ju liksom väldigt, ja, som en kall dusch. Du kommer aldrig mer kunna gå. Och då reagerade jag med mycket ilska. Jag blev lite som någon slags trotsig tonåring som inte liksom vill. Jag ville liksom inte ta till mig rehabiliteringen. Det var ett stort team runt mig som skulle hjälpa mig att lära mig ta kommando över tillvaron och lära mig bli självständig och lära mig liksom leva ett aktivt självständigt liv i rullstol, vilket går alldeles utmärkt. Men från början så hade jag väldigt svårt att ta till mig deras hjälp, för det var precis som att, ja, men jag sa väl liksom nej till det som hade hänt. Det tog mig ganska lång tid. Jag var nog en ganska liksom motvallspatient i början. Men jag kom till ett väldigt bra rehabiliteringscenter i Stockholm, Rehabstation Stockholm, och där hamnar personer som får en ryggmärgsskada om man har turen att bo i Stockholm. Och där träffade jag väldigt mycket andra personer som hade brutit ryggen eller nacken före mig och som kunde visa på att de levde ett bra liv och många hade familj och bra jobb och reste jorden runt och allt sådär. Så med hjälp av det, så med tiden, så kunde jag ändå liksom se framför mig att okej, nu är det liksom nya spelkort och då får jag väl helt enkelt gilla läget och försöka göra det bästa av det här. Men det var lättare sagt än gjort. Det tog mig nog ungefär 2 år innan jag var riktigt tillbaka. Nu i efterhand så är det lätt att man glömmer hur det var. Men efter 1 år började jag jobba. Och det var också en viktig...
Det är ändå också otroligt.
Ja, men det, liksom, det var viktigt att kunna få vardagen att rulla på något sätt. Och ha ett jobb att gå till och upp på morgonen och sådär. Jag tog över en hund också i samma veva. Och det var också rätt bra för mig. Jag hade någon att ta ansvar för sådär.
Och med för 1 år är ändå så här, alltså det är ju såklart jättelång tid.
Ja.
Men också alltså, en sån här skada och...
att överhuvudtaget att man kan komma tillbaka, ja, det är ju liksom en sån jäkla bedrift.
Jag tror att det är jätteviktigt att man gör det. Det finns en del som inte kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Och jag tror generellt sett att de mår väldigt mycket sämre än om man får vardagen att flytta på. Jag vet ju de som kommer tillbaka och jobbar mycket tidigare än ett år. Men för mig tog det ett år. Jag gjorde mig illa i juli. Jag flyttade hem i november, december.
Hur gammal var du då?
30. Jag hade precis fyllt 30. Och sen tog det ytterligare ett halvår ungefär innan jag började jobba. Men det var mycket tankar i början kring saker som kan låta lite fåniga kom upp i mitt huvud. Jag hade tänkt mig min framtid på ett visst sätt. Och du vet, man har bilder i huvudet om hur saker ska vara när man gifter sig och så vidare. Andra situationer i livet som jag hade liksom målat upp i huvudet hur det skulle se ut. Och jag vet att i början så tänkte jag mycket på det. Att hur ska det se ut när jag gifter mig? Jag kommer inte kunna liksom skrida fram till altaret med en klänning så som jag hade tänkt mig med släp och så här, allting liksom kastades omkull. Och då bodde jag på Kungsholmen. Bodde granne med en bröllopsbutik. Och bröllopsbrudkläderna hängde där i skyltfönstret. Och varje gång jag gick ut så kändes det som ett hån. Liksom. Jag tänkte mycket på hur det skulle... Jag hade också liksom alltid haft som bild i huvudet att jag skulle doktorera. Och när man gör det på Karolinska institutet så... då får man gå ner i Blå hallen för den här trappan som man ser på Nobelfesten. Tänkte jag också, det kommer jag aldrig kunna göra. Det kan låta lite fånigt, men det var många sådana saker som jag hängde upp mig på.
Jag tycker inte alls det låter fånigt. Det känns ju helt rimligt, för det är ju saker man tänker sig framför och ser tydligt framför sig. Det är inte alls konstigt om det.
Och det var mycket liksom självbilden om vem jag var. Kunde jag liksom inte få ihop med en rullstol. Jag är ändå uppvuxen, kan jag säga, med en syster som hade en... Hon hade ett ganska betydande hjärtfel, vilket innebar att hon använde rullstol ibland när vi gick långt och så. Så jag är inte helt obekant med det.
Just det.
Jag brukade låna den av henne när jag var liten. Och via henne så har jag träffat liksom, växt upp och träffat personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Så det är inte det att det var helt främmande, men jag kunde inte få upp det med mig själv. Och jag levde ett ganska aktivt liv. Jag red, jag åkte mycket skidor och var ute mycket i naturen och sprang och... Jag var en ganska aktiv person, så jag hade svårt att få ihop det med vem jag var.
Apropå att det var 30 och sådär, alltså, jag förstår ju att första tanken är ju naturligtvis shit, kommer jag överleva, kommer jag kunna gå? Nu undrar jag då, eftersom den här podden handlar om ett specifikt ämne, hur gick tankarna kring det här med att eventuellt bli gravid när man är förlamad från naveln och ner?
Det var ju först... Alltså, jag har alltid tänkt mig att jag skulle få barn runt 30. Jag ville avklara studierna först och liksom sådär. Så jag ville inte bli en tidig mamma, men runt 30 hade jag tänkt mig. Och när jag gjorde mig illa så var jag på väg att flytta till USA. Jag hade pojkvän där. Jag skulle dit på arbetsintervju. Och jag hade ju planer på att där skulle det bli familj.
Det var där för arbetsintervju när detta hände?
Jag skulle dit på en jobbintervju på ett läkemedelsföretag utanför New York. Men så att allting kastades omkull. Och förhållandet med Ram, som han hette, rann ut i sanden. Och jag tänkte nog inte alls på graviditet på ett ganska bra tag. För att jag tror det var för att skydda mig själv. För jag hade nog svårt att se att någon skulle kunna bli intresserad av mig. Och eftersom jag inte själv tyckte om min nya kropp så ville jag liksom inte heller... Det var nog lite för att skydda mig själv. Jag ville liksom inte ens tänka på förhållanden för att jag tänkte att det nog inte skulle hända. Men samtidigt så mötte jag ju många personer på Spinalis och Rehabstation Stockholm, det här rehabcentret som jag hamnade på, som var föräldrar. Så jag, ganska tidigt från början så fick jag ju ändå veta att är man kvinna med ryggmärgsskada så påverkas varken fertilitet eller liksom barnet under graviditet och sådär. Det kan bli en annorlunda förlossning och graviditet, men fertiliteten påverkas inte. Liksom, så jag tänkte nog aldrig liksom att det inte skulle gå rent fysiologiskt. Däremot psykiskt så hade jag svårt att se att jag skulle kunna träffa någon och bli mamma. Så det tog ett par år innan, tror jag faktiskt, innan jag var redo för det där. Och tyvärr gick ju då ett par år, så jag blev ju inte mamma vid 30. Men ja, så blev det. Men det tog ett par år innan jag var mentalt redo för att bli det.
det förstår jag. När du väl liksom började komma fram till att rent tankemässigt att jo, men Franke, jag kan kanske också träffa någon och jag är faktiskt värd det också och jag är fortfarande jag och så vidare. Hur började det sen att funka för dig rent att komma ut igen och träffa någon och så?
Nej, men jag hade väl lite kortare liksom relationer med någon hit och dit, men det var ingenting allvarligt. Så att första gången jag träffade någon och det blev på allvar, det var med Alicias pappa. Och det var ingenting egentligen jag aktivt sökte just då. Jag ska tillägga också att jag var ett tag på någon dating-sajt, kanske något år innan jag träffade Alicias pappa, och dejtade en del och sådär. Men jag fastnade inte för någon direkt. När jag träffade Alicias pappa så hade jag precis genomgått en ganska jobbig vår med ett trycksår som innebar att jag fick ligga inlagd och fick inte sitta upp och sådär. Så jag hade haft en ganska tuff vår. Var ganska nyligen utskriven därifrån och åkte på seglarläger. Och jag hade inte alls tanke på att träffa någon. Mitt fokus låg på segling. Mm. Det är ett stort fritidsintresse som jag har. Och jag var fullt fokuserad på seglingen. Men det var han som började liksom flirta med mig och som lyckades få mig på fall. Mm. Och jag tror att jag först bemötte honom lite med den här lite väggen som jag berättade tidigare om, som jag nog tror jag har haft fasaden för att skydda mig själv, för att inte bli sårad. Men han lyckades bryta sig igenom den, så att han jobbade på det här lägret och jag seglade. Mm. Han jobbade med båtar. Men han började flirta med mig och efter det var slut så bjöd han ut mig på dejt och sådär. Och jag föll ganska pladask för honom.
Mm. Härligt.
Ja.
Det är lite roligt också sådär. Ibland är det ju verkligen så att när man minst anar det.
Ja, men också
när man slutar leta. Ja,
då kommer det till.
Man bara, nu ska jag verkligen fokusera på något helt annat.
Ja.
Och sen så, poff.
Ja, det är precis som du säger. Jag hade fokus på något helt annat. Mm.
Hur gick ert snack där? När började ni prata om barn?
Alltså han frågade mig ganska direkt. Jag blev först lite förvånad, för vi var bara på första andra dejten som han frågade mig om mina framtidsplaner och vad jag drömde om och om jag inte drömde om barn. Mm. Jag bara,
han var lite sugen då, andra ord.
Jo, det gör jag väl, svarade väl jag. Men jag ville liksom inte verka för på. När vi träffades var jag 35. Mm. Han var ett år yngre än mig. Och man har inte jättemånga år på sig. Så jag var nog ganska tydlig med att jo, jag vill ha barn. Och han pratade om att han drömde också om det när det väl liksom kändes rätt och sådär. Men vi pratade mycket om drömmar och så. Mm. Alicia var inte planerad. Mm. Nej, okay. Vi blev ganska överraskade båda två. Men vi pratade ju om att vi ville ha barn någon gång i framtiden. Men ingen av oss trodde väl att det skulle gå så lätt. Mm. För jag får nog backa tiden lite. Jag ska inte låta det här bli för långrandigt, men för att gå in på det här med barn så är det väl så här att jag var inte helt övertygad om att jag skulle kunna bli mamma. Och det beror inte på min ryggmärgsskada, men det beror på att jag levde under 10 års tid ungefär med anorexi.
Ah, okej. Okay. Ja, det är intressant.
Och ätstörningar kan ju påverka förmågan att bli gravid. Mm. Och jag var ganska rejält sjuk i anorexi och höll på att stryka med.
Oj.
Och då fick jag höra att du ska veta det, att det inte är självklart att du kommer kunna bli mamma. Och när jag var sjuk i ätstörningar så brydde jag mig inte så mycket, för att man blir så konstig. Man bryr sig inte om så mycket av det man tycker är värdefullt nu. Man bryr sig bara om att kunna ha kontroll över kroppen och ätandet och sådär. Men i efterhand sen så tänkte jag att, för då fick jag en väldigt oregelbunden mens. Eller jag hade ingen mens under 10 år. Men när den väl kom igång så var den väldigt oregelbunden. Så jag hade nog fått för mig att det här skulle nog bli väldigt svårt för mig.
Ja, men det är så intressant det här med anorexi. Just att det, men som du säger, det är ingenting man bryr sig om.
Inte när man är i det. Eller jag gjorde inte det i alla fall.
Men jag har pratat lite med det med väninnor och sådär. Och det är så många som har mått dåligt av anorexi eller bulimi. Mm. Eller vad det nu kan vara. Och att det faktiskt är, alltså, det är nästan så att, det finns kanske ingen forskning på det, men det är nästan så att man undrar om det, liksom, apropå att det är väldigt många som behöver ha IVF och så vidare.
Ja.
Just att det är kopplingen där.
Ja, det kan ju påverka.
Om man har haft problem med det här tidigare. Mm. När började det för dig?
För mig började det i 15-årsåldern. Och jag hade det i två skov. Först hade jag det i 15-årsåldern, första året på gymnasiet. Fick hjälp och blev bättre, men inte helt bra. Gick över lite grann i bulimi också. Mm. Sen fick jag ett skov till när jag började studera på universitetet och flyttade till Göteborg. Höll ut några år, men då blev jag rejält dålig. Så då höll jag på att stryka mig. Och då har behandlats på slutenvård och sådär under tvång under flera år. Men jag lyckades ta mig ur det till slut. Men jag kan nog inte säga att jag blir frisk förrän... Om man nu blir frisk någon gång. Det finns fortfarande spöken i huvudet. Men liksom symptomfri blev jag kanske i 28-årsåldern. Mm. Så jag hade, det var liksom... under ganska många år.
Mm. Mm. Hur ser du på det, liksom, att det är så många år som
alltså... Ibland tänker jag på att de har gått till spillo. Ja. Verkligen tänker jag på det. Mm. För det där mellan 20 och 30, när alla liksom, folk gör så mycket. Jag har förvisso rest mycket och jag har gjort mycket jag också. Men jag har alltid haft liksom, ätstörningen som en slags ryggsäck som har påverkat i princip allt jag har gjort. Och gjort att jag blev ganska ensam och isolerade mig och inte umgicks med folk, utan bara kontrollerade liksom. Anorexi handlar ju så fruktansvärt mycket om kontroll och så.
Kopplar du det någonting till, jag tänker, i och med att du sa att du kom tillbaka i samband med att du började plugga och sådär. Ja. Alltså prestationskrav och
ja,
så, eller?
Ja, men det tror jag. Mm. Absolut. Det gjorde det, tror jag. Jag pluggade apotekarlinjen i Göteborg. Det var ganska tufft. Mm. Prestationskrav och så. Bodde ensam och också när jag blev sjuk första gången så bodde jag ändå hemma och hade en familj runt mig som ändå på något vis kunde sätta någon form av stopp för hur långt det kunde gå. Men när jag bodde ensam så fanns ju ingen som kunde sätta stopp. Så då höll det på att gå riktigt illa. Jag hade väl ett BMI på runt 10 eller något sånt där. Eller 9. Och det är illa. Men det gjorde, jag vet också, alltså anorexi finns så många bottnar i det, men på något vis är det att för mig i alla fall så handlar det lite grann om att slippa ta ansvar och gå tillbaka i tiden och bli liten igen. Mm. För att när man gör sig sjuk, man på ett sätt gör man sig sjuk genom att inte äta och bli alldeles för underviktig. Och då slipper man krav. Mm. Då handlar det bara om att man ska bli frisk. Och då slipper man allt annat jobbigt runt om i livet. Så för mitt liv var, för min del var det någon form av oförmåga att hantera livets... krav som gjorde att jag gömde mig i den sjukdomen. Mm. Och då var det väldigt främmande för mig att själv kunna bli mamma. För att jag kunde inte ens ta hand om mig själv.
Jag förstår.
Så att för min del, även om jag blev mamma sent i livet, så tror jag faktiskt inte riktigt att jag var mogen för det förrän när jag faktiskt blev mamma. Mm. Och det känns lite sorgligt nu, för det är inte så många år kvar för om man vill ha chans för en nummer två.
Just det.
Men man väljer ju inte allt.
Nej. Men, det är som det är. Och man kan bara göra det bättre från där man är.
Men jag måste säga att få en sund inställning till min kropp, det har hjälpt mig jättemycket att vara gravid och få barn. Mm. För det är egentligen första gången i livet som jag kände att jag kunde... se på min kropp utifrån funktion.
Just det.
Kan låta lite bisarrt med tanke på att halva kroppen är förlamad. Men den var ju fullt duglig att producera ett barn. Mm. Och att se på kroppen inte utifrån att bedöma den utifrån utseende, utan liksom efter att shit vad min kropp är cool. Mm. Den kan faktiskt skapa ett liv. Mm. Och jag har fått en helt annan respekt för min kropp efter att Alicia kom.
Gud, vad fantastiskt.
Ja, och det har hjälpt mig jättemycket. Rent om man ser ätstörningsmässigt. Liksom.
Eller hur var det i det, just apropå det? Liksom, för när man blir gravid och kroppen växer och det händer saker som man absolut inte kan kontrollera.
Nej.
Ju.
Nej.
Det är tvärt emot vad liksom, anorexia egentligen.
Exakt. Jag var rädd för hur det skulle bli. Ja. Jag tänkte, gud, nu kommer jag växa och gå upp en massa vikt. Jag kan inte göra någonting åt det. Men jag tyckte att det var jätteskönt att vara gravid. Mm. För att det var liksom... Jag hade någon slags... vad ska jag säga? Jag hade en anledning till att växa. Det fanns liksom det fanns ett syfte med att jag skulle liksom gå upp i vikt och bli större. Och jag kunde liksom... Jag blev inte så nojig med liksom mat och sådär. Utan jag liksom... Nej. Jag
kunde tyckte njuta att det var, av mat också?
Ja, liksom. Absolut. Mm. Jag tyckte det var jätteskönt att vara gravid. Faktiskt, jag tyckte om det. Mm. Ja, nu så här, efterhand kanske jag glömmer det som var jobbigt. Det kanske lätt hänt att det blir så.
Men det kanske är skönt bitar att skita i det då.
Men man... överlag så tyckte jag mycket om att vara gravid.
Mm. Mm. Gud vad härligt.
Ja. Och det var ju också graviditeten som hjälpte mig liksom igenom nästan den värsta... Ja. Mm. Liksom sorgen efter Alicias pappa och så.
Ja, vi ska gå in på det också. Ja. Det känns som att du har så många liv i dig. Förlåt, nu skrattar jag nästan, men det är ingen att skratta åt. Men du har gått igenom mycket. Nu går Alicia runt här och myser bredvid oss. Så himla söt och glad.
Första dagen på förskolan på egen hand.
Just det.
Mm.
Hur mycket kan ätstörningar, anorexia, bulimi påverka chansen att bli gravid? Det här kan jag inte så mycket alls om, men visst vet jag så pass mycket att är det så att kvinnorna har väldigt stora störningar och problemen är grava, så leder det till att hormonbalansen för kvinnan också blir störd, vilket gör att menscykeln rubbas och till och med att det inte sker någon ägglossning. Och har man inte någon ägglossning, då kan man inte heller bli gravid. Så att där får man ju då bara tänka så här, att ta kontakt med en psykolog för att få hjälp med sina ätstörningar. Men också att diskutera det här med gynekolog kan vara bra.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du var i vecka.
Ja, det var ganska tidigt, men vi hade precis upptäckt att jag var gravid när Raul försvann. Jag var runt vecka 7.
Vad hände?
Ja, jag och han åkte på motorcykelsemester. Och saken är den att det hände just nu, fast för 2 år sedan. Det är den här tiden på året när det hände, så det är lite känsligt just nu. Men vi åkte på motorcykelsemester tillsammans på hans motorcykel. Gotland, bodde på Fårö och till Österlen där jag är uppvuxen. Och hade en fantastisk vecka tillsammans. Och det var där som vi upptäckte att hon var på väg. Mm. Jag var jättetrött. Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Och somnade bak på motorcykeln liksom, när vi körde. Alltså så här, inte somnade så jag satt och snarkade. Men jag liksom så här, jag kunde inte hålla mig vaken. Och mådde jätteilla och kräktes och så. Och när vi kom hem och han hade lämnat, så lämnade han av mig där jag bor i Enskede. Och han körde hem mot dit han bor, bodde i Vingåker. Och då han kom på sin motorcykel och det var en man som körde bil, rattonykter, rattfyllerist, som körde ut ifrån något som kallas för en spansk sväng. Istället för att göra en direkt vänstersväng så kör man åt höger en loop och så ska man stanna det stoppmärke och ska man stanna och se sig om så att inte någon passerar vägen. Men han stannade inte, utan han körde rakt ut framför och de kolliderade. Så är man på motorcykel så har man inte så stor chans mot en stor bil. Liksom. Så han klarade inte sig. Och då rasade ju allt och allt blev kaos och så. Vi hade liksom precis fått reda på det här på Alicia och sådär. Och vi var så nyförälskade och det kändes liksom som att vi hade pratat så mycket på Fåra kvällarna om vad vi planerade göra och hur livet skulle bli. Och han var liksom bland de finaste människor jag har mött. Han var helt fantastisk. Usch, ja. Jag saknar honom väldigt mycket.
Det förstår jag. Hur fasen går man vidare när man är precis för att veta att man är gravid och pappan försvinner?
Ja. Men jag tror just att det var graviditeten som hjälpte mig att gå vidare. För jag tror att jag hade hanterat det här på ett mycket värre sätt om jag inte hade... Alltså, det var ju... En del av honom fanns ju kvar i mig. Så jag hade ju något att ta hand om mig själv för. Någonting att leva för. Och vårda. Men det var naturligtvis alldeles fruktansvärt. Och det liksom kan jag inte riktigt uttrycka i ord hur det var. För att det var ju kaos. Och det var 100 gånger värre än att bryta ryggen. Och bli förlamad. Men samtidigt så hade jag ju då det här lilla livet som växte i magen. Men jag reagerade mycket med rädsla. För jag var väldigt övertygad ganska lång tid om att graviditeten, att någonting skulle gå fel.
Ja.
Att jag skulle få missfall. Det tänkte jag väldigt länge. Jag tänkte att om någon liksom kan... Han kysste mig jag här i hallen och 2 timmar senare liksom så fanns han inte mer. Och om någon kan bara ryckas bort på det sättet så varför skulle då det här livet liksom... Och jag som har läst mycket medicin och biologi vet ju hur otroligt komplex utveckling från embryo till faktiskt ett barn är. Så jag tänkte att det finns så många steg i den här utvecklingen som kan gå fel. Så chansen att det kommer gå bra är minimal. Så tänkte jag. Ja, det går ju faktiskt bra i de allra flesta fall.
Men det är nog många, så tänker nog väldigt många också, som ändå inte har ditt bagage, om man säger.
Ja, jag var så himla rädd för att... Jag har en gång faktiskt tidigare i livet varit gravid och fått ett tidigt missfall, något som kallas för missabortion. Och då känner man ju inte själv att fostret dör. Så jag gick väl omkring 4 veckor ungefär och trodde att jag var gravid. Och kroppen betedde sig som att den var gravid trots att fostret var dött. Och därför så kände jag att jag inte heller kunde lita på att... Även om jag mådde jätteilla ungefär i 20 veckor. Och då kan man ju tänka så här, så länge jag fortsätter göra det så kan jag vara säker på att jag är gravid. Men jag litade liksom inte på att kroppen gav mig rätt signaler. Men jag hade en bra barnmorska och en bra läkare som lät mig gå på ganska täta ultraljud. Så jag gick dit. Ett tag var jag nog där nästan varje vecka och fick titta och lyssna. Och de hade förståelse för att jag var tvungen att ha någon form av kontroll. Sen när tiden hade gått och man själv kunde känna, och då blev man ju lugnare, för då kunde man ändå känna på magen att det sparkade och sådär. Men jag tyckte det var väldigt jobbigt de första 20 veckorna ungefär.
Vad är en missabortion? Missabortion innebär att fostret har dött under tidig graviditet men inte stötts ut. Man brukar också kalla det för ett ofullbordat missfall. I detta fall så först så undersöker man ju då med hjälp av ultraljud för att verkligen se då att fostret är dött, och sedan diskuterar då med en gynekolog på vilket sätt ska det här fostret komma ut, så att säga. Och det kan ske antingen med hjälp av hormoner eller att man hjälper till med en skrapning eller alternativ att kvinnan avvaktar och ser om kroppen tar hand om det här själv. Det är så som jag tänker.
Hur går tankarna också? För jag tänker, alltså, dels har du ju varit med om så otroligt mycket redan i ditt liv som är tufft. Och så kommer det här. Alltså, personligen tänker man ju bara, varför har jag sån otur? Varför är alla andra lyckliga? Liksom, förstår du vad jag menar?
Nej, just så har jag nog inte riktigt tänkt. Jag tänker att man också tyvärr blir lite krass. Mm. För att om man har varit med om en olycka och bryter ryggen eller om, ja, men ännu värre det här med Raoul. Mm. Man inser också att livet är... Det finns liksom ingen bakomliggande rättvisa i livet. Utan att saker händer och ofta handlar om en slump. Mm. Och ibland kolliderar liksom tid och plats på ogynnsammast tänkbara vis. Och jag tror inte att det är så att varje människa har ett visst mått av elände som man blir tilldelad. Utan jag tror att det är en slump. Alltså jag tror inte riktigt på något öde heller. Eller att det finns en mening med det som händer. Utan jag har nog blivit lite krass på det sättet. Men visst, jag kan väl säga så här att under tiden jag var gravid och även nu så känner jag en enorm sorg. Och det gör väldigt ont när jag ser... För man kommer i kontakt med väldigt många andra föräldrar som väntar barn eller har barn nu för all del. Och jag ser ju omkring mig hela tiden hur det ska vara. Man, eller ja, liksom i normalfallet så är man två. Mm. Och när jag var gravid så kände jag mig väldigt ensam. För jag gick ju på ultraljud och jag gick på föräldrautbildning på MVC. Och där kom ju alla två och två. Mm. Och då kände jag att det var en sån otrolig saknad. För att jag blev hela tiden påmind om hur det skulle vara. Mm. Och jag saknade att kunna dela det med någon. Att kunna liksom dela... första hjärtljuden, att kunna dela liksom, åh, kände var en spark eller jag tänkte ju hela tiden på hur det hade kunnat vara, och jag tänker fortfarande hela tiden på hur det hade kunnat vara, för att den här lilla millisekunden som Raoul kom på sin motorcykel och kolliderade med bilen, den lilla millisekunden, hade han kommit en sekund tidigare eller en sekund senare så hade det aldrig hänt. Och det är hela mitt liv och Alicias liv sett fruktansvärt annorlunda ut, och det tänker jag på ganska ofta. Men man blir ju knäpp när man tänker i de där. Det blir så ödesmättat allting på något sätt. Mm. Små, små, slumpartade val man gör i livet kan liksom påverka allt. Jag vet inte hur många gånger jag tänkt så här. Tänk om jag hade hållit kvar honom 5 sekunder mer. Mm. Om jag hade sagt något mer. Eller om han, om liksom jag, precis innan han skulle gå så minns jag att jag sa, vänta lite, du måste ha vatten med dig. Och så gick jag och fyllde en vattenflaska och så fick han den. Så tänkte jag, hade jag inte gjort det så hade det här inte hänt. Fast man kan ju bli knäpp när man tänker på sånt. Men jag var ju den sista personen han pratade med och liksom hade kontakt med innan han for härifrån och innan olyckan hände. Och jag tänker ofta det. På något vis så känns det som att det låg i mina händer att påverka den där sista stunden för att han skulle... Ja, men det går ju inte att tänka så. Nej. Det finns bara en person som går att skylla för den olyckan. Och det var faktiskt han som satte sig i bilen när han hade alkohol i kroppen. Mm. Och det har ju varit en rättegång mot honom och så. Mm. Men det har ju blivit liksom väldigt... Ja, jag vet inte. Jag kan tycka... Det är faktiskt oförlåtligt, det måste jag säga.
Helt oförlåtligt. Mm. Verkligen.
Det går ju inte att förlåta en sån sak.
Nej, det är klart inte jag.
Raoul donerade sina organ när han hade gått bort. Mm. Och det är någonting som jag tycker är helt fantastiskt för det första att man kan göra. Mm. Och 6 personer, vi fick reda på i efterhand, inte vilka personer men vilka diagnoser de hade och hur gamla de var. Och 6 personer blev liksom hjälpta till ett nytt liv tack vare honom. Mm. Och det är något som jag ska berätta för Alicia om när hon blir lite äldre för... Mm. Jag kommer vara ganska noga med det, att hon ska veta vem som är hennes pappa och ska berätta om honom och vem han var, vad han hade för drömmar och vad han tyckte om och visa bilder. Vi har en bild här på honom och hon, när man frågar henne var pappa är så pekar hon på honom. Mm. Och nu har de bett oss på förskolan att man ska ta liksom bilder och göra ett collage med personer som är nära barnet som de kan ha och ta fram ifall de blir lite ledsna och så. Mm. Och då är han med såklart. Mm. Så jag ska försöka att inkludera honom i hennes liv, även om han liksom inte fysiskt kommer vara här, så kommer jag vara noga med det. Och sen vill jag ju såklart inte att hon ska växa upp i kölvattnet av en tragedi och känna av det liksom. Hon ska ju inte liksom ha någon slags börda med sig från början av någon slags sorg som hon kanske inte själv har upplevt. Men jag vill liksom ändå att hon ska veta att hon har en pappa, för förr eller senare kommer hon ju fråga efter honom.
Mm.
Och han finns ju liksom i vårt liv även om han inte är här.
Ja, jag ser ju bilden här väldigt centralt i rummet.
Ja.
Mm.
Alltså jag kan säga, när jag var gravid, jag tror att mycket av sorgen tror jag att jag fick utlopp för när det gått 2 år. Men jag var gravid den där hösten. Nu tar jag Alicia så mycket tid liksom. Men då var jag liksom, det var jag och min hund då.
Mm.
Och magen. Och då tillbringade jag väldigt mycket tid i den där soffan och tittade på bilder och lyssnade väldigt mycket på musik och grät och grät och grät och grät och grät. Och det behövde jag.
Mm.
Jag lyssnade, för mig är musik ganska viktig sådär. Jag hade en spellista med väldigt sorglig musik. Och jag har gråtit väldigt mycket till det. Och det har liksom, det måste man få göra, tror jag.
Mm.
Ja, det är nog fundamentalt för att överhuvudtaget komma
till det. Precis. Och nu kommer sorgen liksom i skov. Ibland sköljer den över mig. Men samtidigt så liksom att ha en vardag med en 1,5-åring eller en 1-åring, det vet du ju själv. Det är väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Mm. Och det är väldigt mycket glädje i det.
Mm.
Men det hjälper mig liksom att nu är det här som är vårt liv. Och vi planerar framåt och jag håller på att ta körkort och ska snart börja jobba. Och Alicia börjar förskola och det liksom går i full fart framåt. Så att vi har ett bra liv. Och saknaden efter pappan finns ju kvar naturligtvis. Men jag skulle nog vilja förmedla liksom att det går att ta sig igenom även det djupaste. Och det kan bli väldigt... det djupaste sorg kan man ta sig igenom. Och även om sorgen finns kvar så finns det väldigt mycket glädje i vårt liv.
Mm.
Och det vill jag gärna få med.
Det är väldigt tydligt när du öppnade dörren här, liksom Alicias leende bara slog mot mig. Det bara kändes i hela rummet.
Hon är glad.
Vilken glädje det fanns här inne.
Ja, men verkligen. Det är liksom omöjligt att inte bli lycklig när man tittar på henne.
Mm.
Nu sitter hon och pillar i munnen här på mamma.
Ja.
Du berättade lite där om att sitta på föräldrautbildning själv och så vidare.
Mm.
När det började närma sig förlossning sen.
Ja.
Hur tänkte du med liksom bara att vara själv i rummet? Eller tog du med dig någon annan?
Jag tog med mig min mamma. Ja. För jag ville inte vara själv. Det kändes så sorgligt. Det kändes som att det största ögonblicket i livet vill jag gärna dela med någon. Mm. Och jag stod ganska nära min mamma. Så hon var med. En annan vän också, som också heter Charlotte, hon var med liksom innan förlossningen, under de här jobbiga timmarna innan, för jag blev igångsatt.
Du blev igångsatt.
Jag kommer till det kanske om en liten stund.
Mm.
Och det var en ganska utdragen process, så hon var med och peppade innan. Men under själva förlossningen så var det jag och min mamma.
Mm.
Så Alicia och hennes mormor stod varandra också ganska nära.
Mm.
Ska vi gå på förlossningen då kanske ändå?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Jag var ganska orolig på slutet av graviditeten för att jag inte skulle kunna känna av verkarna.
Mm.
För jag har ju inte samma... Jag visste inte hur det skulle kännas. Och jag har inte samma känsel som du eller de flesta andra. Och det gjorde att jag åkte in ett par gånger på falsk alarm. Jag trodde att det var på gång. Jag åkte till Huddinge och då sa de, nej, det är cool, du kan åka hem igen.
Mm.
Och barnet mår bra.
Mm.
Och jag var där ett par gånger.
Får jag bryta in här, bara ställa en fråga apropå just att du är... För nu, det är också så här, och det är väl så det ska vara. Jag glömde bort att du är rullstolsbunden här när vi sitter och pratar.
Ja.
Så därför tänkte jag bara höra, hur pass liksom förberedd tycker du sjukvården är på att ta hand om dig som är rullstolsbunden? Jag tänker att liksom lägga sig på britsar eller sätta sig på speciella stolar eller vad det kan
precis.
Vara.
Precis, där får man vara ganska mycket på själv. Jag fick själv tala om vad jag hade behov av. Och det sa jag nog dels till min mödravård, Och sen så tror jag också att jag förberedde på Huddinge då, där jag visste att jag skulle föda. För där, då talar jag till exempel om att jag behöver ligga på en tryckavlastande madrass. För att som jag tror att jag nämnde för ett tag sedan, så innan jag blev gravid så hade jag haft trycksår.
Just det.
Och det är ganska stor risk att man får det igen när man inte har känsel och ligger på ett sätt under en längre tid med ett, liksom, då kan det bli trycksår och det kan uppstå ganska fort. Så dels en trycksavlastande madrass och sådär. Så jag hade nog själv sagt till om det. Jag skulle nog säga att sjukvården inte har jättebra koll på vad ryggmärgsskada är eller kommer man i rullstol och sådär. Men det finns, jag återigen har jag turen att bo i Stockholm, för här finns det en förlossningsläkare som heter Karin Pettersson som är i Huddinge. Och hon har stenkoll på ryggmärgsskador. Så att bor man i Stockholm, eller egentligen skulle jag vilja säga var man än bor i Sverige, har man ryggmärgsskada och blir gravid, så på något sätt så kommer man oftast i kontakt med henne.
Okay.
För det är många som frågar henne, som har henne som bollplank, som ringer henne och frågar sig. För hon har varit inblandad i väldigt många ryggmärgsskadade kvinnors förlossningar. Så jag gick hos henne, jag gick på ett vanligt MVC, men så träffade jag henne ett par gånger och hon förberedde mig. Och jag minns mycket väl, hon är så cool, hon får en verkligen att känna sig avslappnad. Jag vet att först, bland de första gångerna jag träffade henne så var jag ganska orolig. Så hon sa, hörde du Charlotte, jag är mycket mer orolig för kvinnor som kommer in hit med högt blodtryck och deras förlossning än vad jag är för dig och din förlossning. För att en ryggmärgsskada är väldigt omständig och krånglig och besvärlig att ha, men den påverkar inte barnet. Och den påverkar liksom inte. Alicia mådde alldeles prima i magen.
Just det.
Och de flesta kvinnor med ryggmärgsskada, nu ska jag inte säga för mycket, men det går alldeles utmärkt att föda vaginalt. Så de flesta gör det i Sverige. I USA vet jag att man gärna vill snitta.
Just det. Men det vill man ju överlag.
Det vill man överlag i USA.
Ja.
Men det var skönt att höra henne säga de orden, tyckte jag. Hon var mer orolig för folk med högt blodtryck. Så hon var inblandad och hon är i Huddinge. Det var därför som jag födde i Huddinge. Så de var ganska väl förberedda när jag kom. Det var de. När jag väl kom och det var dags. För att det var nämligen så här att jag åkte in ett par gånger på falskt alarm. Och eftersom jag bor ensam så var jag lite rädd för att jag skulle vara ensam hemma. Och så skulle det sätta igång och så skulle jag inte riktigt förstå att det hade satt igång. Och så jag var liksom lite orolig.
Det är fullt förståeligt, känns det som.
Ja. Och jag hade lyssnat på jättemycket förlossningspodd. Din podd hade jag lyssnat på varenda avsnitt. Typ två gånger per avsnitt. Och andra poddar som handlar om förlossningar. Så jag hade lyssnat mycket på folks förlossningsberättelser. Och så tänkte jag, hur ska jag kunna känna det här? Men då blev det som så att jag hade jobbat. Hade en tid hos Karin efter jobbet. Och åkte direkt från jobbet till Karin. Eller i Huddinge. Min förlossningsväska, eller BB-väska, var packad där hemma. Hunden var hemma. Jag var inte alls beredd på, jag skulle ju åka hem efteråt, gå ut med hunden. Men då sa hon som så när jag kom dit klockan två på eftermiddagen att nu blir du kvar här.
Nej.
Och då så sa jag, nej, det har jag inte alls tänkt. Jag måste åka hem och fixa och dona och packa klart väskan. För då var jag lite öppen. Sen hade jag även haft ganska mycket urinvägsinfektioner under graviditeten. Och det är en av de sakerna som det kan bli lite problem med när man har en ryggmärgsskada. Och det kan ju framkalla lite för tidig förlossning. Och då var lite olika.
Vilken vecka var du nu då?
Nu var jag en vecka innan BF.
Ja.
Och då så sa hon att nej, men det är lika bra att vi sätter igång dig. Så då gjorde de det. Så det var en torsdag. Och då blev jag inlagd där. Och jag tror faktiskt att mamma var på väg upp med tåget. För jag hade ändå sagt till henne att jag vill nog att du kommer nu. Så att du är med mig sista veckan.
Just det.
Så hon satt på tåget och då ringde jag och sa att du måste åka hem och gå ut med Gucci. Och ta BB-väskan och komma hit. För nu får inte jag komma hem mer. Så det blev lite logistikproblem där. Men
tur att hon var på väg då.
Ja, precis. Det var det. Den första barnmorskan jag träffade tyckte jag inte om. Och så tänkte jag så här, då frågade jag hur dags hon slutade. Och då sa hon att hon skulle sluta klockan sju. Så tänkte jag, bra, för innan dess tror jag inte att jag kommer föda. För att det första hon berättade för mig, det var en äldre dam, det var typ hur dåligt insatt hon var. Och att hon inte visste var köket låg eller toaletten låg. För hon hade var nästan aldrig där. Hon var någon form av vikarie bara. Så tänkte jag, det där är inte så förtroendeingivande. Att hon inte hade någon koll.
Hej, jag vet inte vad jag gör. Jag ska bara ta hand om dig lite.
Ja, precis. Jag kände, usch. Men när hon hade gått av så kom det sen... Jag tror att jag hann avverka 5 barnmorskor.
Oj.
För det tog 1,5 dygn innan Alicia kom. Och de var fantastiska, alla 5. Rätt unga tjejer, hyfsat nyexaminerade. Flera av dem hade gått i samma klass. Och de var helt underbara, alla 5.
Mm.
Så det var många där. Och var det alla sa så här, jag är helt säker på att hon kommer innan jag går av mitt pass. Jag är helt säker på att hon kommer innan jag går av mitt pass. Attans, nu kom hon inte. Och så sa de så här, men vi kommer tillbaka på måndag, då måste vi få se. Men jag upplevde det som att det var ganska jobbigt att bli igångsatt.
Mm.
Jag liksom fick väl mitt rum där på eftermiddagen på torsdagen. Och så började jag få Sutotec på kvällen. Och så fick jag det hela natten, en gång varannan timme för mig. Jag var vaken hela natten förstås. Och trodde väl då liksom att nu kommer det sätta igång här.
Just det.
Men det gjorde det inte. Och sen på morgonen så fick jag en sån här ballong för att jag skulle vidga mig. Hjälpte inte heller så mycket. Jag var liksom lite öppen, men inte, jag kan inte komma ihåg exakt hur mycket öppen jag var. Men det var absolut inte tillräckligt. Och sen gick hela den dagen där, hela fredagen gick. Och jag mådde ganska dåligt. Jag fick värkstimulerande dropp efter det. Började må ganska dåligt. Eller liksom mest trött. Jag kände mig lite som jag hade influensa.
Mm.
Alltså värk, molande, konstig värk i hela kroppen. Och trött. Och frusen och ruggig och liksom bara allmänt kyvens liksom.
Mm.
Och jag hade inte den här smärtan som jag kan vara lite avundsjuk på. Att
du inte fått känna.
Att jag liksom. Inte fått känna den här, alltså att man skriker. Utan jag hade mer bara en sån här allmänt, usch vad jag tycker att det här är obehagligt.
Mm.
Vad jobbigt det här och vad ont jag har i hela kroppen. Mm. Fast jag liksom hade inte en specifik smärta som kom och gick. Och så fick jag värkstimulerande dropp. Och då satte de även en elektrod på Alicias huvud. Och det tyckte jag var ganska obehagligt. Då fick man ju då en skärm bredvid mig. Där jag hela tiden man hörde hennes hjärtljud. Och de hörde mig väldigt tydligt bredvid sig hela tiden. Och då var de ganska oregelbundna. Och du vet liksom, de blir det när man har verkarna väl började sätta igång. Mm. Och liksom blev oregelbundna och ibland tyckte jag de höll uppe för länge och sådär. Och då fick jag panik ett par gånger och skrek. För jag tänkte, nu dör hon.
Oh, Gud.
Men på kvällen där så började det ändå hända saker.
Alltså ett dygn senare då, eller?
Ja, precis. Mm. Jag kom dit torsdag eftermiddag.
Mm.
Fredag eftermiddag, fredag kväll började det hända.
Mm.
Och då... Charlotte och mamma var där och sen så åkte Charlotte hem. Och då var det jag och mamma kvar till slut. Men sen, och jag kände ett slag så här, jag kommer aldrig liksom orka ens titta på barnet när hon kommer ut, för jag är så trött, jag mår så dåligt.
Mm.
Och det var ett par olika läkare inne. Jag kände lite så här att det inte var någon som hade koll, men egentligen hade de ju koll, för de hade ju tv-skärmar och de satt ju liksom i ett rum intill och hade stenkoll på mig.
Mm.
Men jag upplevde det som att de inte hade koll.
Ja.
Och i efterhand så önskar jag att de hade varit lite tydligare med det och sagt så här, nu är vi så mycket personal här.
Mm.
Det finns 2 läkare på avdelningen. Vi sitter i ett kontrollrum och vi har full koll på dig. Fast du vet, istället så var det bara så, ibland försvann barnmorskan och jag låg där och liksom Alicias hjärtljud hoppade hit och dit och jag skrek rakt ut. Jag önskar att jag hade fått lite bättre information om liksom, så här är det nu.
Hade du gärna också haft en barnmorska hos dig hela tiden? Hade du velat ha
ja,
det?
Jag tror det.
Mm.
Nu hade jag ju sin mamma hos mig, men vet, mamma blev ganska skärrad också.
Ja, det är klart.
Hon var himla orolig över mig.
Mm.
Jag tror att hon innerst inne kanske betvivlade att det här skulle gå bra.
Mm.
Liksom en ryggmärgsskada och kommer jag kunna krysta och allt sånt där.
Mm.
Det var någon som var inne på, ska ni inte liksom ta ut, alltså plocka ut henne?
Mm. Ja, var det något alternativ för dig? Eller hur känner
du? Nej, alltså i allra, allra högsta, eller i... Så långt det går försöker man ju att det ska bli en vanlig förlossning. För det är ju mildast för kroppen och för barnet och allting. Men hon tog sin lilla tid på sig att komma ut, den här tjejen. Men till slut började det i alla fall röra på sig. Och då vet jag att när hennes huvud skulle passera spina heter det va?
Spinalväggarna, tror jag.
Ja.
Eller tapparna,
där liksom,
taggarna.
Där det liksom är som trängst.
Mm.
Då mådde jag riktigt tjuvens.
Mm.
Och det är tydligen inte helt omöjligt.
Nej, det är väldigt många som kräks i samband med det.
Mm. Usch, jag tycker det var hemskt. Jag tänkte, nej. Om jag ska må så här när hon kommer ut så kommer jag liksom inte ens orka titta på henne.
Men känner du någonting då där, alltså i kroppen där nere, om man säger där du är förlamad egentligen?
Nej, jag har ju ingen känsla nere för min skada. Men jag kände mer som en allmän påverkan.
Mm.
Och det märkliga, jag kan ju liksom ha mensvärk, molande värk i magen kan jag ha nedanför min skada.
Mm.
Det här låter lite luddigt nu. Men jag har ju liksom ingen berörelsekänsel. Och det här liksom när huden ska tänjas ut. Mm. Jag kan ju bara inbilla mig att det gör någonting fruktansvärt ont.
Ja.
Det kände ju inte jag.
Nej, just det.
Jag kände mer som en, liksom, jag kan inte placera verken. Nej.
Du känner att det händer någonting liksom, men inte
och det gör
riktigt
ont,
vad det är.
Mm. Men jag kan inte peka på var det gör ont. Mm. Det är mer som att det liksom är en smärta som sitter liksom på något vis i hela kroppen.
Mm.
Och den, jag är ganska säker också på att den inte är lika stor som den är när man har känsel.
Det är så olika också det där.
Ja, jo, men det är väl det.
Men det är väldigt intressant alltså.
Men till slut så, de gjorde några manövrar på mig. De lyfte upp mina ben och de sänkte mina ben ett par gånger, barnmorskorna. De kallade det för något specifikt. Men det var för att hennes huvud skulle glida ner lite mer.
Mm.
Eftersom jag inte riktigt liksom kunde... Det
låter nästan som en sån här domkraft. Upp
ja,
och ner.
Ja, men jag kände mig lite så här, hoppla, upp och ner, upp och ner. De lyfte upp benen liksom och nästan knäna mot magen och sen så sänkte de ner och så lyfte de och så sänkte de. Men till slut i alla fall när det blev dags att krysta, då var det precis som att all min energi kom tillbaka.
Mm.
Då släppte det där med influensa, frossa, symptom och så, utan då kändes det som att jag var hur stark som helst.
Så häftigt.
Och det var så coolt när man väl fick krysta. Och då kom hon på 6 krystar.
Wow.
Mm, och jag tog i så jag var helt slut. Men...
Och hur känns då en krystvärk i en kropp som är liksom halvt förlamad?
De fick säga till mig när jag hade en värk för att magen blev spänd. Och de kunde se det på instrumenten bredvid. Nu drar Alicia mig i håret. Men jag kunde inte känna när värken kom. Utan barnmorskan fick säga att nu kommer värken, nu krystar du.
Mm.
Och så fick hon säga nu kan du släppa av, nu kommer den. Och
så det är verkligen teamwork där.
Ja, men så här, efterhand så jag önskar att jag hade känt det där. Och att det hade fått vara som det är för alla andra som berättar hur det är.
Mm.
Men för all del, resultatet blev ju prima. Så det ska jag inte klaga på. Men upplevelsen kan jag ju sörja lite grann.
Mm.
Och så kom hon ut till slut. Och då var klockan 2:19 på natten. Mellan fredag och lördag. Den 14 april.
Mm.
Mm.
Hur kändes det?
Ja, hon var så fin. Hon var kladdig. Jag vet att jag tänkte så här, kan de inte tvätta henne lite mer? Men hon var jättefin. Och hon kom upp och började amma ganska direkt, har jag för mig. Och sen liksom bara låg vi och... Jag vet att hon somnade på mitt bröst. Och så sov vi så hela natten. Och de mackorna som alla har pratat så mycket om, som är så fantastiska... tyckte det är lite överskattat faktiskt. Jag kände mig mest trött.
Ja.
Jag drack ganska mycket saft här för mig.
Men det är roligt att du säger det. Du är den första som har sagt samma sak som jag kände. Jag var också bara, jaha. Jag tror att första gången, jag har ju 2 barn. Första gången tror jag inte ens att jag smakade på det. För jag bara,
jag kände mig
nej,
jag
var inte alls sugen tror jag. Andra gången bara vet jag att jag var hungrig. Så då var det nice. Men det var ju liksom inte så här, wow, världens bästa målmat. Som många säger.
Nej, jag var mest trött.
Ja, exakt. Helt slut liksom.
Ja, helt slut. Jag har aldrig varit så slut i hela mitt liv. Och det höll ju i sig 2 dygn kanske. Mm. Den där tröttheten som man känner. Som är sådär så att man bara känns som man har blivit överkörd av en ångvält.
Mm.
Men på morgonen sen så fick vi komma upp på... Eller vid lunch ungefär fick vi komma upp på BB. Och då åkte min mamma hem till min hund. Och jag och Alicia... bodde ju då på BB där sen till måndagen. Då åkte vi hem. Jag har lite glömt hur det var, men jag har för mig att liksom man såg så tydligt i rummet på BB att det fanns liksom plats för 2.
Just det.
Mm. Och så. Och de andra föräldrarna i fikarummet och så där var ju såklart 2. Så det var både glädje och sorg. Men det har ju varit så hela graviditeten och så har ju varit liksom, det har varit som en emotionell berg- och dalbana mellan liksom liv, eller, liv och död har ju kommit så nära på något sätt. Mm. Och glädje och sorg. Och de är ganska... Det går ju lite hand i hand faktiskt egentligen i livet. Men ja, det har varit mycket, mycket känslor. Men jag försöker tänka på om jag kände den där instant love när Alicia hade kommit. Mm. En del förklarar det som att man känner en sån överväldigande avgrundslös kärlek. Och en del menar att man nästan känner sig lite sådär... inte främmande, men lite sådär... Ja, jag vet inte.
Ja, men vad var det som hände? Vad är det här för någonting?
Ja, precis. Vad är det här för en liten krabat som kommer här? Och jag tror att... Nog älskade jag henne från början, men jag tror att det djupnade ganska mycket under... Liksom, det tog nog ett par veckor innan det hade lagt sig eller grundats på något sätt. Mm. Från början var det ju väldigt konstigt. Jag var nog lite fundersam och nervös över det här med amningen. Mm. Om jag skulle tycka att det var konstigt och obehagligt och så, men det föll sig väldigt naturligt. Jag var ganska orolig innan över att jag skulle typ tycka att det var obehagligt. Mm. Men det där sköttes av kroppen på något sätt. Det kom väldigt naturligt.
Mm.
Men sen är man ju jättekänsloladdad i det där skedet. Och jag kände nog av lite av den här bluesen också. Ja. Som man pratar om efter några dagar.
Mm.
Och då kom det väldigt mycket känslor om Raoul också.
Mm. Mm.
Det var liksom... Det var lite all over the place, om man nu ska citera prins Daniel. Fast liksom både upp och ner.
Mm.
Ja. Och jag är väldigt tacksam över att jag hade min mamma med mig. Mm. För jag vet inte riktigt om jag hade... Det hade känts otroligt ensamt att vara helt själv och åka hem själv första dagen och så.
Mm.
Men då hade jag henne här och det var väldigt skönt. Så hon stannade någon vecka sen.
Mm.
Och jag vet att jag var lite nervös över när jag skulle vara liksom första dagen helt ensam med Alicia och tänka, klarar jag av det här? Men jag tror Alicia har liksom visat mig på något sätt... Det har inte varit så... Jag har inte behövt liksom läsa på så mycket om hur man ska vara när man är mamma, utan det har fallit sig ganska...
Mm. Ni har lärt varandra på något vis.
Ja, jag tror det.
Mm.
Sen har det ju fått bli lite på... En del saker får jag göra annorlunda. Byta blöja liksom, har jag gjort på ett liksom, så här bara sköt madrass som jag har lagt på bordet. Och när hon blev större och började rulla runt så har jag gjort det på golvet. Och vissa saker gör ju jag på ett annorlunda sätt. Mm. Men det har gått bra. Vi har alltid sovit ihop. Det gör vi fortfarande. Mycket för att det är så omständigt för mig att upp så fort hon vaknar. Liksom. Mm. Så att jag har nog försökt ta den lättaste lösningen på det mesta.
Det är så man måste göra när man har småbarn.
Jag tror det.
Har jag lärt mig också.
Det är komplicerat att, nog ändå.
Ja, precis. Minsta möjliga ansträngning för att få saker att funka.
Ja, precis.
Verkligen.
Men sen, vintern var tuff tyckte jag. Mm. Då är det rätt så tufft att sitta i rullstol och det är svårt att ta sig till platser när det är snö och sådär. Och det har tidvis varit ganska jobbigt och jag har nog aldrig varit så trött i hela mitt liv. Men det har också varit liksom det mest fantastiska året jag har varit med om sen hon kom. Det är ju helt fantastiskt att se en sån här liten människa utvecklas. Men vi har varit mycket på öppna förskolan. Mm. Och det har lite blivit vår... Ja, vad ska jag säga, fasta punkt i tillvaron. Och de lärde jag känna väldigt bra, de pedagogerna som jobbar där.
Det är fantastiskt att det finns.
Ja, det var jätteskönt att kunna gå dit.
Mm.
Och när jag kände att allting annat var liksom jobbigt omkring så bara gick man dit och så var man där en eftermiddag och så mådde man mycket bättre när man gick hem.
Mm.
Förhoppningsvis är barnen ganska trött när man går hem.
Just det. Man ska få lite hjälp på den vägen.
Ja.
Har du något råd eller tips till någon förälder som kanske inte går igenom exakt det du har gått igenom men som har det tufft? Liksom?
Hur ska jag säga då? Jag tror att för mig i alla fall så har det varit så att även om det vissa dagar har känts som man är nere i källaren och liksom, det här kommer aldrig bli bättre så min erfarenhet är i alla fall det att hur jävligt det än känns så blir det alltid bättre. Ja, men sen är det väl kanske också att ha tillit till sig själv och att man någonstans inom sig vet vad som är bäst för sitt barn. Som du hör. Bra bakgrundseffekt till det. Sen tror jag också att ett råd är att försöka att inte jämföra sig med andra. För att det har jag gjort ganska mycket. Och det slutar alltid i att jag liksom ser alla mina tillkortakommanden och vad Alicia går miste om och vad hon aldrig kommer kunna få och vad jag aldrig kommer kunna göra med henne. Men jag har nog försökt... Jag har nog kommit fram till att man mår bättre av att inte jämföra sig. Alla barn växer ju upp med olika förutsättningar. Och även om jag aldrig kommer kunna spela fotboll med Alicia, så det är rätt många föräldrar som kan gå som inte heller spelar fotboll med sina barn, som kanske inte har det intresset. Å andra sidan så kanske jag kommer att läsa mer med henne eller ta med henne på... Ja, men jag vet inte. Men alla familjer är ju inte lika, och jag tror inte att man ska hålla på och jämföra sig så mycket. Huvudsaken är att barnet mår bra. Och min uppfattning är att Alicia mår rätt bra. Just nu är hon tokförkyld och trött. Men rent generellt sett så mår hon bra. Och sen är det väl kanske det tredje också, det att försöka ta hjälp. Om man känner sig ensam eller om man är trött och är man ensam förälder. Att försöka ta hjälp och våga be om hjälp från omgivningen. Men kanske också det sista då, som jag ändå vill betona lite grann, är att det blir alltid bättre hur illa det än känns. Och man klarar faktiskt mycket mer än man tror. Det vågar jag påstå att man gör, med facit i hand.
Ja, du om någon vet, skulle jag vilja säga. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
Ja, men tack själv.
Tusen tack, Charlotte Sjöberg, för att du ville dela din otroliga historia. Att allt ändå går, och att det faktiskt kanske blir okej ändå till slut. Även om det liksom aldrig blir riktigt som man hade tänkt sig. Det är i alla fall det som jag tar med mig av det här avsnittet. Tusen tack också till dig, kära lyssnare. Och vill du prata vidare med mig, eller kanske rent av med Charlotte Sjöberg, så finns vi båda två på Vattnet Gårs mammagrupp på Facebook. Och om några dagar är det ju dags igen för VG-ploggen, och då tänker jag prata lite om oro. Vi hörs då, hörni. Ciao!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.